Välkommen till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, grillaslöjder och textilkonstnärer som har virkningen gemensamt. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Anneli Lindberg. Hon är bildkonstnären som skapar bilder med hjälp av garn och virknål. Genom sitt konstnärskap utforskar hon gärna mellanrummen. Hon skapar också för det offentliga rummet och för många är hon känd för husmorsgraffiti. I det här avsnittet berättar Anneli om sitt konstnärskap och varför konsten är viktig för henne. Jag som driver Virkpodden heter Maria Well och själv virkare, grillaslöjdare och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på Instagram under hashtag Virkpodden och visa vad du gör när du lyssnar. Stort tack också till er som stöttar Virkpoddens arbete genom att varje månad skänka ett bidrag via Patreon. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hejsan Anneli och välkommen till Virkpodden.
Tack så mycket. Jättekul att få vara med.
Ja, men jättefint att vara här och att få sitta här tillsammans med dig i din ateljé. Omringade av garn. Det känns hemtrevligt och spännande på samma gång tycker jag. Men vill du börja med att berätta lite om vem du är för de som lyssnar?
Det var den svåraste frågan du tog först. Anneli Lindberg, bildkonstnär. Jag vill inte kalla mig textilkonstnär. Utan jag gör bilder och jag använder oftast textil och garn. Och det är inte pensel utan det är virknålen jag liksom använder då. Behöver det vara mer så än det i början?
Nej. Men jag blir ju ändå lite nyfiken på det här med bildkonstnär och textilkonstnär. För att jag tänker ju, jag vet ju att jag även jobbar med andra medier än garn och virknål. Så. Ja. Men det är ju väldigt mycket virkning i din konst. Har du någon gång liksom tänkt på dig själv som textilkonstnär eller har det aldrig varit aktuellt?
Man behöver ju inte hinna tänka den tanken själv för att det är så många som vill stoppa in en i fack. Och det är väl det som jag mest liksom känner, stoppa inte in mig i någon låda. Utan jag gör bilder och jag använder mig av textilgarn oftast, för det är det jag föredrar. Men om jag skulle göra något annat så är det ändå mina bilder. Så att det är väl det där att jag inte vill bli för snävt instoppad.
Okej, så det är mer en liksom, som en form av motreaktion mot folks vilja att liksom definiera det du gör. Att själv liksom kontrollera ditt eget konstnärskap.
Ja, jag tror det. Himla rebellen kommer fram direkt. Ja.
Men då blir också, har det alltid varit garn som har varit ditt garn och virknål som har varit ditt liksom medium när du har skapat bilder? Eller liksom, hur länge har det funnits med?
Alltså virkningen började jag med när jag var 4 år.
Okej.
Min mamma är ju en virkare, stickare, broderat, sitt lapptecken, aldrig kläder. Det kunde hon inte så bra. Så virkningen lärde hon mig tidigt. Och fasta masker och luftmasker. Mer behöver man ju inte kunna liksom. Och då gjorde jag en hisskjol. Alla vet vad en hisskjol är. Den är lite gles, den är väldigt färgstark. Men den är lite kall så man får bara åka hiss i den.
Okej.
Så upp och ner under 4. Man fick inte gå ut i den. Jag har den kvar. Så min dotter fick prova den när hon var 4 år. Passar perfekt. Men sen har jag utbildat mig och design mönsterkonstruktör. Så att det är kläder jag gjorde från början. Och tyger då. Så att det är ju textil, garn, tyg. Och jag gick på gymnasiet. Lärde mig vävning och brodera och hela. Alla grunder.
Ja, men då är det liksom, har du ju...
Så jag är textilmänniska, ja. Rakt igenom, så är det ju.
Ja, det låter ju verkligen så när du...
Ja, jättemycket. Så att det är lite larvigt av mig att inte vilja bli kallad textilkonstnär.
Ja, fast det är ju också ens egen rätt och känsla vad man vill kalla sig eller hur man vill definiera sig, tänker jag.
När jag har lyssnat lite på andra människor som har berättat så handlar det också ofta om att det är någonting som händer i livet. Så man får byta spår och så. Och så var det för mig att jag kunde inte jobba längre med textil. För det var för dammigt. Mina luftrör sa ifrån.
Mm.
Så att aldrig mer gå in på den arbetsplatsen. Jag var lärare och lärde ut mönsterkonstruktion och så då. Och hade jobbat med jättemycket andra dammiga saker. Dammiga miljöer och sytt mycket. Och då var jag tvungen att hitta något annat uttryckssätt.
Mm.
Och då var det bilder.
Mm.
Och experimentera med de materialen jag kunde.
Ja.
Och från den resan sen så 2004 bejakar jag min virkande flicka igen.
Mm.
Och då är det akrylgarn.
Okej, för att det funkar för det, bäst
ja,
för dig.
Med... Och då är det Freja som jag kom fram till som inte släppte några fibrer. Så det vart jag hänvisad till först då, när jag började virka igen. Det är väldigt bjärta färger, så här glada. Och jag, när jag gjorde bilder så var det väldigt sparsmakat. Det var svartvitt, det var lite grönt och kanske boing lite rött. Men annars så var det väldigt sådär lite mer elegant och återhållsamt. Och sen så blev det mycket färg med virkningen.
Ja, men vad var det som gjorde det? Att det blev färg nu? Eller liksom var det... garnet som lockat till dig eller vad det är liksom?
Alltså garnet har ju lockat hela tiden. Mm. Men den har ju legat där som en no-no liksom. Ger inte på det där för det går ju inte. Men jag smygvirkade lite så jag gjorde små plättar. Som sen typ virk eller grytlappar. Men de går ju inte att använda till grytlappar när det är krylgarn. Ja, det fixar ju inte värme liksom. Så då börjar de växa upp som små toppar, som små bröst. Det var lite ekivokt tyckte en del så det kunde det även bli som snoppar och då var det ju jättekul och så placerade jag ut dem i olika miljöer och sen senare så virkade jag ihop former så att jag kallar dem för blobbar var det till slut. Och sen har jag blobbat sen 2008. Jag var inne på min blogg nu som jag haft ända sedan dess. Så att där försökte jag väl förklara varför jag gjorde de här konstiga sakerna, blobbarna. Men det var istället, det var som antecknings... Istället för att sitta antecknande på papper och penna så har jag liksom suttit och virkat några timmar på morgon.
Mm.
Så där kommer väl mitt virkande tillbaka med full kraft.
Mm.
Jättebarnsligt var det ju. Och sen när jag visade... på utställningar ganska snabbt så sa alltid vuxna människor så här, ja men titta det här tycker väl barnen om. Och så tittade jag på dem så sa de ja både stora och små barn brukar tycka om de här.
Men hur kändes det då att hitta virkningen och liksom jag tänker också hitta tillbaks till det textila? När du började liksom virka där mer?
Ja men det gjorde jag ju. Då tog jag ju även tillbaka... att sätta mig i symaskin. Så att jag sydde i flottyg som inte dammade. Och sydde stora maneter. Och sydde fast blixtlås. För det är så roligt att sy fast blixtlås på saker. Lite. Jag har ju liksom jobbat mycket med sånt. Så det var väldigt bejakande och lustfyllt.
Mm.
Men jag brukar kalla att mitt konstnärskap vilar på lekfullt allvar. Att det måste vara lusten och leken måste vara med. Annars så kvittar det. Så är det. Att ingen får bestämma över mig. Liksom.
Mm.
Jättebarnsligt.
Ja. Men det kan väl alla känna ibland.
Det hoppas jag.
Ja. Men jag tänker då det här lekfulla och lustfyllda. Hur kommer det till uttryck i virkningen när du virkar? Hur ser din virkprocess ut?
Om vi fortsätter där med blobbandet då. De här formerna som är oftast... som organiska former. Det ser ut lite som djur. Fast de har inte ögon. Eller så ofta öron. Utan de känner ju in sin miljö på annat sätt. Sen har jag ju alltid haft både virknål, garn. Och färdiga saker i väskan. Så att jag har provat. Arbetstränat dem i olika miljöer. Testat om de funkar. Vad som händer om vi är här. sätter dem i vägkanten, stoppar in dem i olika håligheter och sånt har jag dokumenterat.
Mm.
Så att jag visste väl inte kanske att det var grillaslöjd jag höll på med, men det var liksom att inta det offentliga rummet med textilen. Inte så ofta lämnar jag dem för att jag hade sån stark relation till dem, har fortfarande. Jag är helt skåpfullt med dem. Men det var ett sätt att också att utforska min nya tillvaro på något sätt. Och bejaka det textila och ta in det mera i det offentliga, tror jag. Och sen är det ju så att man är konstnär och man har utställningar, så måste man ju försöka få in pengar.
Mm.
Så då får man ju försöka på ett lustfyllt sätt utveckla det. Så då har jag virkat också enfärgat i grått och tänkt mycket på yta och struktur. Och hur det blir när jag fotar de här. Och när jag modifierar dem, stoppar in dem i datorn, i Photoshop. Så har jag gjort digital grafik i en liten upplaga. Och sålt några stycken.
Ja, men det är ju väldigt spännande. Och jag tänker också, var det liksom en, hade du varit ute i det offentliga tidigare med ditt textila arbete? Eller var det de här blobbarna som var det första steget ut?
Ja, det var väl de här lustifikationerna, de här plättarna som blev lite annat än plättar. Mm. Som jag provade och hade med mig på semester och sånt där. Jag var aspinsam för mina barn. Liksom, mamma, sluta, lägg av! Så, och så. Så det var väl då jag vågade liksom bli lite synlig. Och det gjorde jag ju på dagtid också då när jag fotade. Så att, det var där jag kände att nu är det dags att ta plats lite mer.
Mm.
Och det här att textilen inte har tagit så mycket plats. Så att det var väl lite på min lilla egna, mitt lilla egna sätt som jag försökte testa hur textilen funkar ute.
Mm. Och vad tycker du händer när du ställer din virkning och det textila ute?
Det är jättesvårt att svara på själv, för att det där har jag hållit på med så länge nu.
Mm.
Det börjar med att jag hade kokosbollar och mums i en kylväska som gick omkring mig och stoppade på samma sätt och såg vad godiset, hur det förvandlades ute. Så det höll jag på med ett år. Så det här har varit liksom en fortsättning och då har det varit något helt annat. Men parallellt med mitt egna virkande så har jag ju också varit väldigt fascinerad av de här fina virkade dukarna och grytlapparna som alla förmödrar har gjort. Och jag har onödigt mycket i lager samlat under många, många år. Så de har ju också parallellt liksom testat ute och satt upp och gjort olika installationer av.
Mm.
Så har jag haft en kompis, Lillevi Hultman.
Mm.
Hon är ju en fin textilkonstnär. Hon tycker att man får säga till textilkonstnär.
Mm.
Så vi har lekt jättemycket och varit lapplisor kallar vi oss först då. Och sen så hade vi en husmorsgraffiti-utställning 2011.
Mm.
Och använde liksom det färdigvirkade. Så de där fina sakerna, de har jag låtit någon annan göra, har jag tagit hand om.
Mm. Men det här med husmorsgraffiti tänker jag ändå att vi kan fortsätta lite på nu när du nämner det. För det är ju en ganska stor, det har blivit ganska stort tänker jag. Och här i Norrköping så är det ju någonting som de flesta har sett, tänker, när man är ute och går här på gatorna.
Ja, det borde väl nästan vara vid det här laget. Ja.
Men för det har blivit en ganska stor verksamhet också, det här med kvinnonätverket hemma som du också har.
Jo, men det var jag startat, som hittade på och initierade och har hållit liv i. Det började 2016.
Mm.
För det var ju ganska tufft där 2015 med alla människor som kom. Flykt. Och jag kunde inte virka längre. Det var väl lite så att när det här det här kuliga att sitta med färger och så, det gick inte, utan jag började sticka grått istället. Fulstick, stora oformliga saker som tog över hela mitt vardagsrum. Så det var nödvändigt men inte så roligt.
Mm.
Men i den frustrationen så började jag fundera på vad kan lilla jag liksom göra för att få ur mig den här frustrationen och kunna göra någonting för alla kvinnor i första hand som kommer. Mm. Och då var jag på Arbetets museum, kvinno dagen 2016 och träffade några kvinnor som hade barn som hade gjort teckningar utifrån kriget. Och de berättade om sina barn och vad de ville för sina barn och sådär. Och då kände jag det. De här kvinnorna är ju yngre än vad jag är. Jag tycker inte att jag känner mig gammal. Och de har ju en framtid här. Mm. Liksom, hur skulle man kunna bjuda in dem för att känna sig hemma här i Norrköping när de är här? Och då kom min husmors graffiti och kvinnonätverket hemma. Det kom till mig att tänk om man skulle kunna få träffa några stycken och kunna leka tillsammans, skapa med virkade dukar, grytlappar, sy ihop, göra lite egna tillägg, gå ut på stan, sätta upp, vara lite busig och visa att hihi, här har vi varit, gjort oss hemmastadda, tagit plats utan att fråga om lov. Så då, där och då liksom började min tanke. Och sen så gällde det ju att försöka komma på, hur gör jag sen då? Idén var ju bra, men sen då?
Och hur fortsatte arbetet då? Eller liksom, hur startade du?
Jag klämde ur mig idén och formulerade den ganska duktigt till Carina Milde på Arbetets museum. Som är en pigg och glad kvinna som tyckte det här var bra. Och så försökte vi se vad man skulle kunna söka för pengar. För att man behöver ju lite pengar när man gör saker. Så Svenska kyrkan hade en liten integrationspott då. Så jag fick 3 gånger som jag skulle kunna visa hur smart min idé var. Då skulle jag hitta kvinnor och genomföra och vi skulle sätta ut. Och det där lyckades jag genomföra. Och fick väldigt mycket fina kontakter. Så på den vägen är, kan man säga.
Mm. Och hur de som har deltagit i projektet, hur har de liksom upplevt?
Ja, nu är det ju så att det har inte varit svenska som modersmål på så många. Utan man har ju kommit och vi har liksom haft textilen som det gemensamma språket. Mm. Och jag har lärt ut fasta masker. Man kan virka runt en färdig virkad duk och hur man kan sy ihop dem bara med en stoppnål och sådär. Så att alla har ju varit så himla glada och positiva och vi försöker liksom prata och när de kommer tillbaka frivilligt då är det ju positivt. Mm. Och sen att man sätter ut i stan och gör liksom platsen till sin. Så man kan peka på sen för sin familj och sina vänner, det där har jag varit med och gjort. Mm. Så nu är det ju en liten kärntrupp kvar fast pandemin har varit. Så det har ju varit väldigt svårt att kunna samlas. Och de undrar lite när vi ska träffas igen och sådär. Mm. Så att, men sen är det ju så, våra svenska levnadsvillkor med våra kalendrar och så. Vi har ju ett liv och har man inte uppehållstillstånd och inte vet om man får stanna så har jag ju ett annat levnadsöde. Så att jag har träffat väldigt många kvinnor och vi har gjort väldigt mycket härliga saker tillsammans. Jag vet inte vart jag hamnar i det här men jag blir lite sorgsen när jag tänker på det. Jag skulle vilja fortsätta och få tag på väldigt många men samhället har ju förändrats också sedan 2016.
Mm. På vilket sätt märks det i ditt arbete med kvinnonätverket hemma och husmorsgraffiti?
Ja, eller jag kanske också har förändrats. Jag har ju fått väldigt mycket fina nära vänner, kontakter och jag har ju fått förstått ännu mer hur komplext allt är. Jag har fått, tack vare det här, en tillökning i familjen med 3 små fina individer. Jag har en extra dotter och 2 barnbarn numera. Då. Så att jag har ju väldigt stor kvitto på för att hon kan svenska väldigt bra. Så hon kan ju berätta vad det betyder och vill att jag ska starta där hon bor och sådär. Men det är svårare för mig att hitta medel och kunna överleva själv. Och jag känner att min vilja att hjälpa är väldigt stor, men jag måste ju hjälpa mig själv först för att liksom kunna jobba vidare. Och det har varit lite jobbigt det här, men så är det ju.
Mm. Men det är väl, så är det ju. Alltså man måste ju också, jag tänker som konstnär, att ja. får det gå runt kanske liksom inkomstmässigt och tidsmässigt? Och...
Ja, på något sätt är ju alla de här fonderna, integrationsfonderna va, den biten är samhället färdig med.
Mm.
Det har blivit mycket hårdare.
Det är svårare att få medel för.
Och jag var inne på att man skulle hjälpa kvinnorna. För hjälper man kvinnorna att få eget socialt sammanhang så hjälper man barnen. Så barnen inte behöver ta ansvar. Och att det blir, alla får leva liksom sina liv också. Mm. Där har man väl kommit fram till nu. Att det finns fortfarande grupper som är väldigt långt från arbetsmarknaden. Och vad gör vi för dem? Och jag har ju sagt hela tiden att man måste ju må bra för att kunna lära sig språket. För att kunna komma in i ett nytt sammanhang. Och jag bara känner okej, jag visste det.
Mm.
Men det finns nog inte tillräckligt mycket pengar för att jobba för det.
Mm.
Och när man jobbar med konst, alltså konsten är ju så svår. För man får ju inte några direkta resultat. Så. För det är ju vad som händer i människan. Det kan man ju inte mäta med att titta, hon fick en anställning. Det är liksom inte, hon fick mer självkänsla så hon kan stötta sina barn mer så att hon kan öka sitt nätverk. Det tar ju mycket längre tid att mäta det. Jag är ganska samhällsengagerad och vurmar för kvinnors situation. Och då känner man hela tiden att alltså man är så privilegierad så man får skämmas. Och jag som konstnär som inte har så mycket medel, alltså jag får ju också fatta vilket privilegierat läge jag är i. Men jag måste ju ändå som ensamstående ta hand om mig och mitt. Men i och med att jag vågar fortsätta bejaka lekfullheten nu som jag gör mitt skapande. Och jag finns kvar i stan så kan jag ju ha workshops snart igen.
Mm.
Och mötas och göra andra saker. Jag har gjort stora installationer till Lightfestivalen som vi har här i Norrköping sista november till sista januari. Gjort stora ljusinstallationer med virkade dukar. En stor glob gjorde jag 2020. Så all spetskompetens lyste. Den låg och guppade på strömmen. På dagen så såg man färgerna. Då såg det ut som en jordglob lite. Och på natten så lyste alla mellanrum som man såg alla stjärnor och sådär. Mm. Och det var en hyllning till alla kvinnor som har varit med. Och alla, ja, liksom, att vi alla hör ihop då.
Mm.
Så det var mitt liksom, pandemijobb kan man säga. Och sen förra sommaren så gjorde jag en stor löpare. Och som sitter på ett parkeringshus i Norrköping. På Olaj kyrkogata, Prästgatan. Med mångfald som en pride-vepa. Mm. Den är nästan 9 meter lång. Lite drygt 1 meter breda. Och det är också liksom att en hyllning till våra förmödrar och all kvinnokraft och spetskompetens. Och att vi alla är olika men vi behövs.
Mm. Ja. Så det genomsyrar ditt arbete också i din virkning tänker jag. Liksom,
ja, men
både
det
lekfulla men också det här samhällsengagemanget.
Ja, väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket.
Hänger de alltid ihop? Eller liksom separeras de ibland?
Jag har väldigt svårt att veta liksom hur sakerna hänger ihop när jag håller på. Sen efteråt så kan jag backa lite och säga just det. Det var det jag liksom hade i huvudet då.
Mm.
Och så. Men det är ju det här jag lever och andas på något sätt.
Mm.
Jag har inget annat brödjobb utan jag försöker hitta olika saker hela tiden och har lite andra projekt. Jag har ett projekt med min lilla mamma har jag haft sedan 2017.
Ja, vad virkar ni för någonting?
Ja, min mamma och jag-projektet. Hon lärde mig att virka.
Mm.
Och sen så började hon bli lite dement och fick någon stroke. Så hon liksom slutade med det här handarbetet och så. Hon hade nog att bara vara människa på något sätt. Men i nätverket då, min bonusfamilj nu som jag har, hon fick min dotter sin första lilla. Och då ville min mamma göra en filt. Hon har alltid gett presenter, så då försökte hon sticka en filt. Och det var ju jättesvårt. Det kommer hon inte ihåg hur man gjorde. Men då kom jag med mera garn och med virknål. Så då gjorde hon virk och stick, liksom kombinera, sticka, eller virka kanter och sånt istället då. Så från den stunden så kom hon med in i nätverket själv. Sen så började hon virka runda plättar.
Okay.
I massa restgarner.
Mm.
Sen var det svårt för mig att få tag på restgarn, så då fick jag köpa lite, så fick hon mixa. Och hon älskar färger, så det vart liksom vitaminplättar. Hon gjorde ju plättar till oss när vi var små och mina barn och så. Och nu virkar hon vitaminplättar som vi kunde ha med i nätverket ute på stan. Och sen som jag bara har några stora lådor av nu.
Ja.
Mm. Men det var så livsbejakande. Och det kunde liksom hålla henne, eller kunde hålla oss också levande i våran relation. Och min pappa, han fick ALS och det var jättetungt hemma alltså. Men det var virkningens kraft var ganska rejäl där.
Mm.
Och sen har vi fortsatt, nu är hon ensam och nu bor hon på ett boende. Och hon kommer inte riktigt ihåg om man virkar runt. Men hon gjorde kuddöverdrag när jag var liten. Och då var det liksom några stolpar och sen så fram och tillbaka med restgarn. Så då började jag bara virka. Kan du inte göra så här fram och tillbaka? Nej, det kan inte jag. Jo, men prova. Och så provar hon. Så nu håller hon på och virkar långa veper. Hon börjar lite brett och sen så smalnar de av. Och så kan det bli så här lite slalom och så.
Mm.
Och det har hon hållit på med ganska länge. Och nu har jag ett annat projekt ihop med en danskonstnär, Cynthia Botello.
Mm.
Och det projektet heter Virklighetens dans. Hon är dansare nämligen, koreograf. Mm. Så jag hade en längtan att göra ett samarbete med en annan konstnär. Och då tänkte jag, om mamma börjar virka lite långa saker som vi kan dansa och slita i och gå på och sådär. Alltså om bara morsan kommer igång lite så kanske vi kan komma igång. Så får vi se hur vi mixar det här. Och då gör jag också att när mamma sitter och virkar när jag ringer till henne så kan ju hon berätta vad det är för färger hon håller på med. Vad hon har haft för andning innan och vad hon har i pipelinen och sådär. För att det är inte så mycket som hon kan prata om vad som händer. För att hon, alltså det är ju inte bara kul att bli gammal.
Okay.
Och många faller ifrån och en del skulle hon vilja inte satt vid bordet när hon äter och så. Mm. Men då kan vi liksom fokusera på färger och garn. Och det där garnet var lite hårt. Det var inte snällt och sådär, säger hon då. Så det har hållit våran relation och vårat skapande vid liv.
Ja, och det känns ju fantastiskt, tänker jag, när du berättar om det. Att hitta någonting som man kan dela. Jag tänker att så här, vi är många som har upplevt anhöriga som drabbas av demens och blir sjuka. Att man liksom tappar de gemensamma delarna man har.
Ja.
Då är det ju fantastiskt att ändå kunna plocka upp virkningen i det här fallet. Och att ha det som någonting gemensamt som man kan fortsätta dela.
Ja, det är jättekult alltså. Mm. Det är jättehäftigt. Men så kan hon säga, men Anneli, nu har du varit här och virkat lite. Ja, så jag liksom brukar ju inte säga emot henne direkt eftersom det är lite svårt att bara korrigera sådär. Mm. Men du vet, det är du som sitter där och virkar. Ja, så säger du det? Det ser riktigt bra ut det här. och så kan hon glömma bort liksom hur man gör. Men då säger jag bara, ja men du får vänta till imorgon då. Kanske kommer tillbaka imorgon.
Mm.
Ja, vi får se.
Ja. Men så det är ju ändå fantastiskt också. Jag tänker att hon har någonting då som känns meningsfullt för henne också. Det?
Ja, jo. Och sen blir hon väldigt störd på när folk kommer in och frågar vad hon gör. Vad ska det bli?
Mm.
Och hon liksom, det är konst, tycker hon också. Hon ingår i det här projektet liksom.
Ja.
Ja, hon kanske inte riktigt vet heller, men alltså, de andra gör ju ingenting. Varför frågar ni inte dem vad de gör? Ja. Här sitter hon och virkar och jobbar. Ja. Liksom.
Ja, men det är väl också tydligt det där att det är så himla
resultat.
Ja, nej, men så är det väl ofta, tänker jag också, att man själv får sig, men varför gör du det där? Eller varför, vad ska det bli? Eller?
Ja, vad ska det bli?
Jag vet, det vet vi inte.
Nej, men då har det varit viktigt för mig, just det här med vitaminplättarna som hon har gjort så ofantligt mycket. Vi hade en stor utställning förra året på Galleri Kronan här i Norrköping. Då hade jag 5 meter lång, var det väl, väggen. Och då var det väl 1,20 ner liksom. Då sydde jag fast. La dem många i färg liksom, på en hel vägg.
Mm.
Det var jättejobb. Och jag blir så vimmelkantig av de här plättarna. För att de är så laddade med så mycket. Dels är det mycket färg som hjärnan ska ta in. Och sen är de ju skapade i en situation som är... Alltså hennes liv är ju de här också. Och hon är skitbra på att göra färgkombinationer. Och liksom vågad. Men då gjorde jag... Så hon fick ett litet rum med sina färgplättar. Liksom. Som sen kom i tidningen på första sidan. Som sen P4 kom och gjorde en intervju. Så jag fick berätta för mamma. Och då sa jag innan, sett på radion. Har du några vänner som du vill ska lyssna? Så fick jag liksom skicka en hälsning till henne. Och de fick höra att det här är hon med. Hon är representerad. Och det är ju coolt alltså. Att kunna... berätta något sånt.
Mm.
Och hoppas att det kan smitta av sig.
Ja.
Och det finns ju inga virkbeskrivningar på det här. Utan det är ju liksom... det är ju en annan klubb.
ja. Ja. Ja, nej, det känns inte som att du eller din mamma följer så mycket virkbeskrivningar i virkningen.
Nej,
om man
nej.
Ser på vad du virkar.
Nej, hon har ju aldrig tagit fram något sånt. Så jag kanske kan skylla henne på henne lite. Hon har ju varit fantastisk, alltså jättefantasifull person. Som jag har förmånen att sitta och prata med nu varje vecka. Hon bor i Utvidaberg, så att det är en bit att åka för mig. Men så att jag upptäcker mer och mer vad jag har fått av henne. Och det är ju lite coolt. Och då förstår jag ännu mer varför jag gör det jag gör.
Mm, vad är det du har liksom insett kring det? Eller liksom?
Jag är väl liksom matad. Eller det här lekfulla var hennes sätt att uppfostra på något sätt. Vi var i ett torp på somrarna. Ett par kilometer in i skogen. Det var en vägbom så ingen kunde komma. Vi hade ingen bil. Pappa hade bil. Han jobbade i stan. Vi hade ingen telefon. Alltså, hon var där med oss. Vi hade torp, vi hade snickarbo. Och hon virkade och hon gjorde mattor av... Alltså, återbruk var ju någonting. Och sen så hittade hon på olika saker. Eller vi fick göra olika saker. Och vi hade ju inte så mycket material. Men alltså, det finns ju mycket runt omkring ändå.
Mm.
Så när jag tänker på det så... Så hur vågar hon? Och att hon inte som ensam vuxen hade det tråkigt. Nej, det är inte hon bra på att ha tråkigt.
Mm.
Det hade hon nu om hon hade inte haft virkningen på äldreboendet, tror jag. Så att jag fattar nog mer och mer liksom vad viktig man är som förälder. Hjälp, har jag gett mina barn?
Mm. Ja, det vet man ju inte alltid förrän senare.
Nej, nu är ju mina lite stora då. De är ju 28 och 32, så att jag har blivit lite varm sista gången jag träffat dem och liksom har fått mycket feedback på att den konstnärliga delen i livet är viktig alltså.
Mm. Ja, men det är väl fint.
Ja, det är väldigt fint. Det är det. För att jag har ju inte kunnat bjuda dem på så mycket exklusiva resor eller sådär. Ekonomin har ju alltid... Det är tiden som har varit liksom kapitalet. Inte de där kapitalpengarna.
Nej. Ja, nej. Det kan ju också vara värdefullt. Det är inte alltid pengarna. Även om det kanske också underlättar.
Ja, det gör det ju. Mm. När man har kompisar och så jämförs ju saker, förstås. Mm.
Ja.
Så är det ju.
Men har du någon gång... ångrat att du har gett dig in på liksom den konstnärliga banan när du liksom jämför dig på det sättet? Liksom.
Alltså jag har ju försökt massa olika saker. Jag har sålt skolmöbler. Jag har tvättat gardiner. Jag har försökt vara textillärare. Försökt utbilda mig till och jobbat i tygaffär. Och jag har ju varit... Jag var ju lantbruksdotter i begynnelsen och försökt Alltså man måste ju försörja sig och arbetsförmedlingen kommer in och man hamnar i liksom olika åtgärdspaket och sådär. Men jag har ju kommit fram till att jag fixar inte något annat än att vara min egen chef.
Mm.
Och då kostar det ju i ena änden. Men så jag är som jag är. Mm. Liksom.
Men du får det också funka. Tänker jag.
Ja, jag är lite fascinerad själv. Jag brukar sätta mig ner och räkna lite. Så här, ja. Men man går till Konsum då vid 9. För då har de satt ner filen till halva priset. De har kort datum.
Mm.
Mm. Då får man gå och kolla på korta datum. Så. Och sen så om någon kommer hem och gräver mycket i bregottasken. Så får man tänka, så där gör ni. Det där hade räckt till flera mackor för mig. Och sådär.
Ja.
Jo, men alltså det är ett sätt att leva. Mm. Det är det ju. Och nu är vi i min stora häftiga ateljé och den är ju fantastisk och sådär. Och den är ju inte självklar på något sätt. Det är den ju inte. Mm. Men just nu har jag den.
Och du har väl haft den ett tag också?
Ja, det har jag också. Mm.
Så det känns ju verkligen så här inbonat.
Ja, den är alldeles full. Ja, hjälp. Den är, det är mycket. Det blir ju mycket. Det blir ju. Alltså. Om man virkar mycket så hamnar det ju i skåp och lådor. Och, fast nu gör jag ju virkverk som jag monterar. Jag virkar ju bilder som jag sen limmar på plywood, kontursågar.
Ja, vill du berätta lite mer om det?
Ja, för det höll jag på med att virka en massa krumelurer. Parallellt med kvinnonätverket var som mest liksom igång. Då var det väldigt svårt att hinna med det så kallade egna.
Mm.
Utan det egna gick ju in i... Gatukonsten vart ju liksom... Jag kunde ju lägga ut grejer och säga... Vad tycker ni om det här? Ska vi se ihop det här eller vill göra det annorlunda? Men då var det som... Om Anneli har lagt det, då är det bra. Då gör vi det här. Ibland vart det ju så.
Mm.
Ibland var det ju väldigt fritt från alla dem. Men då satt jag och virkade och hade mycket olika... Som mamma liksom, massa olika färger framför mig. Och sen virka, slinger i krokar. Aldrig fram och tillbaka utan bytte mycket. Och då när jag la ut, för då hade jag väl lite Facebook var det väl i alla fall. Eller folk sa bara, ja men vad ska det där bli då? Ska du göra en väst? Ska du göra en tröja? Och jag blev liksom, jag blev kränkt. Jag gör konst.
Mm.
Men så fick det ligga till sig. Så här, men hur gör jag för att jag ska få upp det på väggen? För att det ska gå och kunna sälja.
Mm.
Och då... Jag tål ju inte saker. Jag har ju taskiga luftrör så att såga och det dammar, det har jag ju inte klarat. Men jag har en bra farbror som hade lite extra kapacitet över som kunde hjälpa mig. Så att jag ritade av mina krumelurer och då fick han ju uppgift att såga ut dem.
Mm.
Han var riktigt bra på det faktiskt. Mm. så nu limmar jag fast dem på de här. Kontursågade. Jag stod ju alltså på torpet när jag var liten och kontursågade mycket, gjorde figurer. Fast syrran gjorde oftast Disney-figurer så tog jag mellanrumsformerna för jag tyckte de var mer intressanta.
Mm.
Och det är ungefär så jag jobbar nu med. Så när man tittar så har man ju sitt tema i sig från början på något sätt. Men nu virkar jag ju, och jag vet ju inte riktigt hur det kommer att sluta, utan det är ju kompositioner. Ibland så jag jobbar ju oftast med flera saker samtidigt så det smittar av sig.
Mm.
Och så. Och sen har jag väl kommit på ett sätt att jobba som inte jag skulle kunna beskriva. Jag skulle inte vilja. Där är jag inte så generös. Det kan alltså, virkare kan ju se hur man gör, så är det ju bara.
Mm.
Men för mig är inte det viktigt, utan jag gör ju bilder.
Mm.
Och nu håller jag ju på med något stort, konstigt, jätteslingrigt som jag måste få ihop till någon helhet. Vi har en utställning i oktober. Så då får jag se om jag hinner få fram det i huvudet.
Mm.
Då är det att det här är ju så långsamt arbete. Och då kan man ju säga att det är liksom rofyllt och så, men man vill ju veta hur det blir, ja. Eller hur? Det tar ju en stund liksom att få fram saker.
Jo, det kräver ju sitt lilla tålamod när man sitter och virkar.
Ja, det gör ju det.
Ja.
Och det här att fingrarna börjar och... Oj då, nu kanske jag skulle ha ätit.
Ja.
Det har jag glömt.
Mm. Ja, det är väldigt lätt att bli uppslukad när man sitter.
Ja.
med virkningen. Man har det framför sig och man bara...
Man vill veta hur det ska bli. Liksom.
Ja, ja, jag tänker också att man har ju någonting i huvudet. Någon idé om vad man vill också.
Ja.
Att se om det funkar eller...
Och ibland så tycker jag att det är kul att bara vara med och se vad som kommer ut.
Mm.
Så. Det var någon tecknare som sa någon gång, det är så roligt att vara med och se vad jag gör. Mm. Lite så kan jag känna ibland. Men då är det ju också att man har ju hållit på ett tag, så man har ju en erfarenhetsbank i sig. Och den försöker jag luta mig mer och mera i nu.
Mm.
Och så här, jag litar på processen, det låter lite klyschigt, men vad ska jag annars lita på då? Liksom. Jag är ju min egna chef.
Ja.
Och jag har ju bestämt att det är så här för tillfället jag gör bilder.
Mm. Ja, men då du, jag tänker också att du vet, alltså som sagt, erfarenheten vet att processen är ju avgörande för, alltså processen, man måste gå igenom processen för att det ska kunna bli någonting också.
Ja.
Utan den så skulle det ju inte uppstå någonting.
Nej, och sen så kan man ju efter ett tag repa upp vissa saker. Mm. Och nu är det ju så att nu har man ju visserligen fått bra stipendier och så här. Men man vet ju inte hur länge pengarna kommer räcka. Och mammas alla vitaminplättar, de... jag börjar repa upp en del nu. För jag känner att hon kommer inte ihåg om hon har gjort dem.
Mm.
Och hon blir inte ledsen om jag skulle göra det. För hon vet att man måste ta hand om saker.
Mm.
Så då virkar jag. Nystar jag upp små nystan.
Mm.
Och sen så kan jag använda det i mina bilder.
Mm.
Då är det liksom superladdat. Det tycker jag också är coolt.
Ja.
Att tänka på liksom vart materialet kommer ifrån. Och den historiken, det kan ju inte någon som ser bilden fatta. Mm. Men det behöver man ju inte fatta. Vissa saker kan man ju känna också. Om det är gjort med hjärtat liksom.
Ja, och jag tänker också att det kan ju vara... Men det här att lägga in flera olika dimensioner i det. Jag tänker inte heller alltid att man måste... Ja, men som sagt, alla behöver inte veta allt hela tiden.
Nej.
Det kan ju också påverka ens egen process i själva görandet. Alltså jag tänker att det blir mer laddat för dig att använda det här garnet.
Och sen är det ju så att när man ska ha en utställning, när man söker medel, när man ska kommunicera, så är det ju jätteviktigt att man är verbal.
Mm.
Att man kan verbalisera det. Och där tycker jag att jag är ju bildkonstnär. Liksom.
Mm.
Jag skulle vilja ha något som kunde hjälpa mig där. Liksom. Kan du skriva ner det här som jag gör nu? Så det måste man ju ha med.
Mm.
Som konstnär idag. Och den skolan har inte jag.
Mm.
Och den kan nog jag. Men den tar för mycket tid. Och den blockerar mig lite för mycket. Samtidigt som jag tycker den är ju viktig i vissa sammanhang. Den är ju jätteviktig. Att få med till exempel det här, de här virkade löparna som mamma då har gjort. Va? Varför de ser ut som de gör och under vilka förhållanden det är gjort. Och hur liksom den processen är. Och att jag, varför det ser så här slingrigt ut just nu. Det handlar om att jag har gått på en... workshop på konstmuseet som kallades för dansmaskinen. Och jag vågade liksom röra mig och vara i en grupp och bejaka rörelse. Precis som verklighetens dansprojektet är något också som jag går ut på ett vatten som jag inte känner till. Och det processar jag i mitt virkande.
Mm.
Och frågan är om det bara är ett skissande för mig eller om jag sen kan tycka att det går att göra någonting för andra att se på. Och tycka att det här kan jag ställa ut på det här galleriet.
Mm.
Eller ska jag göra en liten väst?
Vad vet?
Ja.
En dag kanske du gör den där västen.
Jag håller på att göra en tröja.
Ja, men du ser.
Jag hittade ett garn som var mest akryl, lite luddigt. Så att det här är också en prövning. För det brukar jag inte våga mig på. Men jag fick corona. Sen hade jag det garnet med mig. Jag var hos min dotter i Göteborg. Så då började jag virka fram och tillbaka lite. Och jag vet ju hur en tröja ser ut liksom i delar. Sådär.
Mm.
Så hur svårt kan det vara?
Mm.
Så. Och sen hade jag ett visst antal nystan. Så då måste jag ju virka parallellt fram och bak. Och sen tänka hur långa ärmarna kan det bli på det här då? Och så. Och det ligger lite på... Det har jag lagt åt sidan. När jag kom hem till mina färger igen då. Det var inte så intressant.
Ja.
Jag tränar mig på det.
Ja.
Ja.
Ja, men det är ju så. Man har ju alltid lite projekt som ligger
någonstans. Ja, man har det. Ja.
Jag hade fler än vad jag trodde faktiskt när jag kollade igen mina lådor.
Okej.
Men det är ju också så här, vissa saker provar man på och sen så känner man sig klar och vissa saker vill man sluta. Ja. Men jag är lite, du har ju nämnt det här verklighetens dans lite nu under samtalet. Mm. Jag skulle vilja berätta lite om det, för det känns som ett nytt projekt.
Ja, det är ju ett väldigt spännande projekt. Och det kom till mig lite i september förra året. Och jag är intresserad, alltid varit intresserad av dans och rörelse och kropp. Liksom, att det analoga tycker jag. Och det är också virkningen, att man kan ju faktiskt sitta och virka fast det blir strömavbrott. Haha, liksom, jag kan fortsätta jobba om det inte är becksvart då, och så. Och då var det en visning här i Hörsalen i Norrköping, en konstnär som har haft resident i Klockartorpet, är ju en stadsdel som har varit på polisens lista som extra utsatt. Mm. Det är struket nu. Mm. Hon har varit i alla fall som danskonstnär där i 2 år och försökt göra olika dansaktiviteter och ja, få med folk på olika sätt. Det, hennes projekt var slut, höll på att ta slut. Och då pratar man ju mycket om att det är ju tråkigt när en sån här ett projekt tar slut. För människorna finns ju kvar. Mm. Och det är precis så jag känner. När jag inte får medel till mina kvinnor. Eller mitt projekt. Men alltså vi har ju etablerat oss. Och vi gör. Och vi finns. Alltså projekt är ju ganska jobbigt egentligen. Mm. För livet pågår ju. Mm. Och det förändras. Men människorna finns ju kvar. Och jobbar man med dem som är lite mera i marginalen. Så är det ju en utsatt grupp. Så då bara kände det här, liksom, hon stod där på scenen och sa, ja men henne ska jag jobba med. Jag undrar om hon vill jobba med mig. Ja. Och sen så började jag ringa runt lite då. Och sen åkte jag till Klockartorpet och pratade med Marco som är en fantastisk person där. Som verksamhetsansvarig chef, eldsjäl. Och han hade ju klickat jättebra med Cynthia. Så han sa, ja men det tror jag, det här blir bra liksom, ni kommer funka. Och sen... Så gjorde jag väl något förslag om att jag skulle kunna komma och ha workshops, husmorsgraffiti workshop där först. Men det slutade i att hon och jag hade workshop tillsammans på Alla hjärtans dag. Och då skulle försöka få med både handarbetet och sen liksom uppleva textilen och ta med kroppen. Och vad det innebär, vi vet liksom inte riktigt än. Hon har varit ute och dansat i det offentliga rummet. Jag har ju varit och satt upp textil med andra kvinnor i det offentliga rummet. Och vi har rört oss i det offentliga rummet. Men om man även liksom använder kroppen ännu mera. Och tar in det taktila och gör sig mer medveten om det. Och hur det påverkar oss. Mm. Och hur man kan uttrycka det med dans. Och liksom hur vi... Det är jättespännande. Så vi är där nu. Mm. Jag har fått ett arbetsstipendium från konstnärsnämnden. Och hon har fått en viss pott från Region Öst. Och sen har vi sökt lite annat också. Mm. Så att vi verkligen kan göra en djupdykning tillsammans. Och sen är det ju att vi vill bjuda in. Och då har vi den här magiska tiden. Lightfestivalen i Norrköping. Som vi vill liksom hinna kunna ha någon slags performance... Vad heter den här? Flash move ska vi ha då? Eller något? Ja. Ja. Hoppas det blir nu när jag pratar om det här. Man måste väl liksom prata om det för att det ska... Jo men det blir det.
Man måste våga också.
Jag skrev 3-4 A4 ark till Norrköpings kommun förra året i september. Allt jag ville göra. Sen insåg jag att jag hade bara en månad på mig. Nu har det gått snart ett år. Nu kanske det går att göra. Mm. Ja. Och det är jättehäftigt att ha liksom... En ny vän, konstnärskompis från ett annat håll. Och vi börjar lära känna varann. Och vi har varit här i ateljén och trampat lite på mammas virkade långa. Och liksom börjar spåna lite. Så vi får se vad det blir.
Ja, men
det
spännande.
Är bara början alltså.
Ja. Ja. Men det är ändå roligt. Jag tycker det är alltid kul när man kan liksom, ja, men det här utforska då, virkningen. Och dansen tillsammans. Eller liksom fläta samman olika uttryckssätt. Liksom,
vad man ja, för man göra. Tänker också när man sitter och virkar. Vad är det för rörelser? Om jag förstorar dem, liksom, den här magiska kroken som fångar garnet. Och man sticker ner lite där och sen upp och hämtar. Och där tänkt väldigt mycket på hur man skulle kunna få en större rörelse.
Mm.
Och då är det liksom en rörelse. Då vi, ja, det är ju någon där mission-virkning.
Ja.
För folk frågar om jag stickar. Nej, jag stickar inte. Jag gör ju det. Jag har ju stickat jättestora grejer. Men för mig är ändå virkningen viktig. För den är på något sätt, den har jag nästan den lägsta statusen.
Mm.
Och vad jag har fått till mig och tagit fasta på, att det är den enda tekniken som inte går att göra maskinellt.
Stämmer.
Det är så jävla coolt alltså. Mm. Och det är den här lilla pinnen med en krok på som man kan ha i bakfickan. Som man kan göra så mycket med.
Mm.
Och att du kan göra det på så många olika sätt och forma vad som helst och så. Så varför kan man inte kunna dansa med den?
Mm, ja, men absolut. Eller hur?
Nu känner jag bara att jag kanske måste få någon att tillverka någon stor så här, så man kan göra stora rep. Som
en stor virknål. Oh, eller?
Ja.
Ja. Ja, men verkligen. Ja, men det ska bli spännande att se
eller
vad
hur?
Det blir.
Ja, ja. Tycker jag med. Hashtag verklighetens dans. Jag håller på att försöka göra ett Instagram-konto. Men jag, ja, alltså, jag har haft min blogg sedan 2008.
Mm.
Den skriver jag i. Mm. Rätt som det. Jag tycker det är jobbigt med alla hashtags som man måste skriva hela tiden och sådär. Jag har ju liksom inget eget alias-namn. Utan jag är ju Anneli Lindberg.
Mm.
Anneli B. Lindberg.
Mm.
För det är ju viktigt liksom att kommunicera på sociala medier. Det är det ju.
Mm. Märker du stor skillnad i det? Eller liksom har du, möter du många?
Nej, jag kan inte skryta om att jag har massa följare. Och ibland så kan jag känna, nej, varför la jag ut det där? Det där var lite för tidigt. Där vill jag kanske ruva lite mer på. Men sen har inte jag något konto där jag bara lägger ut det som jag har virkat. För mig är liksom det jag gör på min kolonilott växterna. Det är liksom hör ihop. I ett gemensamt tänk. Och det är en inspiration. Liksom växtligheten. Och det lilla sociala liv jag har. Är också någonting som. Är en del i bildskapandet.
Mm.
Så jag. Har inte så här renodlat. Bara bilder i mitt flöde. Och sen har jag väl. När det kommer. Som man ska läsa om rättigheter. På Instagram och sådär. Om man upptäcker hur bevakad man är. Så tycker jag det är lite löjligt också.
Mm.
Jag var på Moderna Museet. Och skulle köpa en affisch kanske till min dotter. Kom inte ihåg vad konstnären hette. Som hade en utställning som hade massa prickar.
Mm.
Ja, då kom min dotter ihåg vad hon heter. Jag har ju redan glömt det. Hon sa det i telefonen. Vi skrev det aldrig. Senare kom det i hennes flöde. På Instagram.
Mm.
Det tycker jag är otäckt.
Mm.
Så att, men jag vet att det är så man är synlig idag. Men jag har ju också utställningar.
Mm.
Det, jag blir ju, jag klarar inte av att titta på mycket, för mycket i ett flöde också. Andra gör, för då tappar jag helt lusten. För då behöver inte jag. Det är att man tittar upp i stjärnorna, liksom, man ser sin litenhet. Tittar jag ner i växtligheten och en liten myra eller en litet grässtrå, då har jag... lite mer koll. Så. Mm. Jag blir överväldigad.
Ja, men så kan det ju vara. Det kan ju vara väldigt mycket. Man får ju välja lite. Och också se vad som ger inspiration. Och vad som bara distraherar, tänker jag.
Ja.
Mm. Nej, men du nämnde så här, utställningar. Hur ofta har du utställningar? Och hur ordnar du dem? Blir du inbjuden eller tar du eget initiativ?
Det är väl både och. Det är väl lite fint om man blir inbjuden. Pandemin har ju gjort sitt för alla på olika sätt. Och att söka större konsthallar och sånt är ju svårt nu. För att det är ju liksom ett sånt kö på något sätt. Så det försökte jag väl med lite förra året. Men sen tappade jag lite lust. Jag har ju förmånen att vi har ett stort fint galleri här i föreningen då. Galleri Kronan. Jag är med i Kifin, konstnärernas intresseförening i Norrköping. Och vi har ju ett fint galleri. Så där som medlem kan man ju anmäla att man vill ställa ut. Så får man se om man får plats. Och det gjorde jag ju förra året. Nu ska jag ställa ut i Linköping och då vet de vet ju vem man är. Så man ifrågasätts inte, utan har de tid eller det passar så ska jag ställa ut där. Och sen har jag ju, det var någon från Tidaholm med stor, de har ju någon stor grafikverkstad där i Tidaholm. Han var och lämnade något till någon annan konstnär här. Och då hade jag fullt i utställningssalen här nere. Höll på att planera för en utställning. Då fick han se vad jag gjorde och ville ha mig på en stor utställning. Och då visade jag alla mina blobbar på skärmar. Gjorde det värsta. Men det vore väl dumt att säga att man blir inbjuden så ofta. Utan man får ju, jag menar, vi är många konstnärer. Så att man får ju jobba lite för det. Vissa samlingsutställningar blir man ju inbjuden till. Men de här separata, där är jag ju inte så stor. Men nu har jag ju gjort de här större offentliga ute. Och det är ju lite coolt alltså.
Så vad är det för någonting?
Har jag inte berättat om den stora Globen, berättar jag om.
Ja, Globen. Ja, ja, precis. Globen.
Och sen, det var ju den här Sommargågata förra året.
Mm.
Och då var det ju Lundbergs stora fastighetsbolaget här som ville att jag skulle göra någonting med textil. Och då gjorde jag den här långa regnbågsgrafiken också.
Ja, precis.
Då. Ja. Mm. Och lite sånt kan ju komma till en liksom. Men det är ju ett arbete precis som att söka stipendier. Det är ju att söka utställningar. Och sen, jag tycker ju om det här med rumslighet och liksom jobba mot ett rum. Nu vet jag hur rummet ser ut i Linköping. Det är ett jättefint, litet vackert rum. Och göra det till en helhet och så. Men sen har vi verklighetens dans. Då får jag ju inte binda upp mig för mycket. Utan då måste jag ju kapacitet kvar till att forska i det.
Mm.
Och sen allting liksom, det smittar ju av sig. Sen får man ju vara beredd på att man inte har alla ork som man skulle vilja heller då. Det är ju liksom, det är också en konst.
Ja, gud ja, verkligen.
Ja.
Att titta, balansera med allt man vill och vad energin ska räcka till.
Mm.
Ja, det är alltid en liten konst i sig. Men jag tänkte, förut jag satt och funderade på det här du nämnde. Det här att vi alla har ett tema i sig, även redan från vi är små.
Ja.
Du är lite nyfiken på, så här, vad är ditt tema? Vad tänker du
på det? Om jag vet inte om jag kan liksom. Jo, men det är nog mellanrumsformerna.
Mm.
Det här som inte direkt kan med ord beskrivas kanske. För innan jag började göra mina blobbar så gjorde jag grafiska blad på krokiteckningar.
Mm.
Och då förenklade jag de krokiteckningarna. Så nu när jag jämför mina första blobbar med de mönstren som jag gjorde utifrån krokiteckningarna så är de bara rakt av jättesläkt.
Mm.
Och sen att jag då redan som liten tog hand om de här.
Mm.
Och det här också som är så himla modernt nu för tiden. Liksom, återbrukandet. Att det är jag ju uppväxt med. Att se möjligheter i det som kanske inte är så mycket. Och det låter så präktigt nu. Men det är någonting jag har fått med mig.
Mm.
Och sen, det är väl liksom tråden, linjen, garnet. För när jag jobbade som mönsterkonstruktör, då var ju linjerna väldigt viktiga. Och, liksom, och där var det ju precision.
Mm.
Så det är väl därför jag är lite mer lössläppt nu. För att där var ju allting så himla petimetriskt. Liksom. Den röda tråden har väl olika färger. Mm. Men det är liksom, det är garnet och tråden. Och jag fascineras av olika strukturer. Och sen att jag inte tål att jobba med ull, det är ju synd. Men det är bara att acceptera.
Ja.
Men det finns ju så mycket annat och jag kan ju, om jag ska jobba med ull så skulle jag kunna stoppa det i tryckpressen och göra avtryck på ullgarn. Så blir det lite olika uttryck. Jag har gjort på brickor liksom, virkar olika former och sen ser vad trådarna, hur det är tvinnat och så, vad det blir för avtryck. Och sen är det väl också den kvinnliga delen, liksom, kvinnokraften.
Mm.
Den här så kallade förspilda kvinnokraften som har sån urkraft i sig som kvinnor för oss liksom har suttit och gjort. De har haft gubben bredvid sig som har tittat på sina program. Hon kan sitta där för hon kan då virka, så är han lugn och hon får jobba med sitt. Alltså de är ju laddade med så mycket.
Mm.
Det tycker jag också är väldigt häftigt. Så jag, när jag jobbar med virkade dukar och grytlappar, jag vill inte liksom färga dem eller göra så mycket mer. Mm. För att det, de valen som är gjorda, de färgerna som de här bjärta eller orangea liksom 70-tals, det är också coolt.
Mm.
Och se vad man kan göra av dem nu. Mm. Och lyfta fram dem i vårt offentliga. Och se, det är också häftigt att se vad folk säger när man gör det. Så här, vad ska det där vara bra för? Kan de säga när man sätter upp det.
Mm. Ja. Ja, vad svarar du då?
Ja, ibland så kan jag bli så här, nu måste vi ta ner det här. Då blir jag lite. Men då är det någon annan med kvinna som så här, kan träda fram, så börjar hon berätta. Ja, men visst gör vi fint. Och då var det en man med hatt som tittade. Så, ja, men det är fint. Ja, men det där känner jag igen. Liksom. En sån där hade vi, en sån där duk hade vi hemma.
Mm.
Jaha, så där kan man sätta upp det. Och då började liksom de, då behöver inte jag ställas till svars. Men det var en annan gång jag stod och satt upp på en stolpe, bara en stickad grej jag hade gjort. Då kom ett par fram och sa, det där tycker vi inte om, så kvinnan.
Okej.
Okay. Nej, sa jag. Nej, det behöver man ju inte. Nej, det gör vi verkligen inte. Det där förstår vi inte. Ja, men det är ju en annan sak, så jag, om du inte förstår det. Men tänker du ta bort det här nu när jag går? Nej, det gör vi inte. Så, och så berättar jag liksom varför. Jag sätter färg, det här är lite mjukare i offentliga rummet. Det stör ju egentligen inte någon. Så. Och sen så bara berätta lite om så att du behöver inte tycka om det. Och den så... Tanten då som hade bestämt att vi tycker inte om det här. Så här, då tackade hon. Tack för samtalet. Det var intressant. Ja. Sa hon då.
Ja, men då fick hon någonting där ändå. Någonting,
ja, så det tycker jag är lite häftigt. Men då var det bara liksom som en stickad strumpa. Nej, men man sätter upp de här dukarna i stora konstellationer. Då står ju oftast många och liksom fascineras. Och kan peka liksom. En sån där har jag gjort. Och en sån hade moster. Och... Det blir ju samtal på ett helt annat sätt ute. Och sen att det åldras. Det har ju också med saken att göra. Vi påverkas av klimatet. Vi påverkas av allt runt omkring oss. Jag tycker den dimensionen är lite cool. Det vore ju kul att göra någonting som man vet håller ganska många år. Men 2-3 år är väl okej.
Ja, men det är nog ganska bra tid. För textil att klara sig ut.
Och bomullsgarnet håller ju inte färgen så bra.
Nej.
Akrylgarnet är bättre.
Ja, jag brukar också använda det mest i grillaslöjd. Jag sätter upp, för att det är varken ull eller bomull funkar så bra. Om det ska sitta.
Och då gör ju du eget. Jag använder ju då det som, och då är det oftast bomulls. Mm.
Precis. Ja, spännande. Ja, det finns så mycket man kan prata om kring det här, känner jag.
Mm.
Men jag tänker också att vi har suttit här en stund och pratat med varandra. Så jag tänker att det kanske börjar bli dags att avrunda vårt samtal lite.
Mm.
Och då är det som vanligt i slutet av de här poddavsnitten att jag undrar om du har några virktips till de som lyssnar.
Ja, då ska du ta en virkbok och så ska du titta på ett mönster och så ska du göra efter det. Nej, jag virkar aldrig efter mönster, så att... Våga närma dig en virknål och garn. Och du kan öppna en bok eller titta på YouTube och lära dig fasta masker och göra luftmasker. Och jag tycker inte att det finns så mycket fel, utan det blir annorlunda. Det brukar jag säga till min mamma. Det där blir bara lite annorlunda, blir ett annat uttryck. Om man pratar om uttryck istället för rätt och fel. Och förstlingarna blir oftast så själfulla. Det blir så mycket liv i dem. Så det är väl att vara modig, att börja våga.
Mm.
Och leka, liksom. Våga leka med det. Det är inte så blodigt allvar. Och det kan ju kosta pengar, men då kanske man kan få lite restgarn av någon för att bara testa. Så kan man titta på något som man tycker är fint. Och så kan man försöka härma lite. Det var många olika. Men jag kör ju som sagt inte efter mönster.
Nej. Du menar liksom titta på ett föremål eller någonting?
Titta på ett föremål, titta på någon annan virkad. Mm. Men blir inte jätteledsen, för det blir inte likadant. Jag fick lära mig fasta masker av min mamma. Det kom jag långt på.
Mm.
Jag kunde åka hiss på dem.
Ja. Men du, Anneli, tusen tack. Det har varit superfint att få sitta här och prata med dig.
Tack, det var en ära för att vara med. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Avslutningsvis vill jag även säga stort tack till Ayat Almansor Holm för klippningen, Filip Niterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen.